Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers spel- och dobbelspecial idag.
Jajamensan, det är det som är populärt nu för tiden. Det är det som lockar lyssnare, så vi måste prata om det.
Precis, vi
är
intresserade.
Nej, men framförallt så, vi hatar spel och dobbel. Det är etiskt och moraliskt fel. Nej, men det är ju skitintressant. Det är ju Sveriges största export nu, kanske, jag vet inte. Jag tror inte att det är det. Men det kommer säkert bli det. Och framförallt är det Sverige, svenska börsens intressantaste bolag tillsammans med gamingbolagen.
Ja, men faktiskt, det är en liten perfect storm här. Delvis är det faktiskt ganska hög teknikhöjd i de här bolagen. Det är alltså spännande liksom techbolag om man så vill. De är snabbväxare och dessutom är faktiskt ofta lite billigare än dem med tanke på att vi har mycket det här ESG som gör att folk inte kan, alla bolag kan inte investera i dem, alla bolag vill inte investera i dem, vissa investerare vill inte ta i dem heller. På det har vi dessutom den här supertrenden nu liksom när USA håller på att öppna upp och legalisera gambling och betting och så vidare, vilket gör att de här bolagen har en supermedvind sett i tillväxt. Så vi har tagit två stycken bolag som vi gillar väldigt mycket, Kambi och Evolution. Jag tror inte att de flesta känner till dem, och det handlar helt enkelt om business to business leverantör. De levererar ju olika delar egentligen i den här online casino- och bettingkedjan.
Exakt, och Evolution har ju varit med i podden tidigare, men vi tar med dem igen för att de är högaktuella, känns det som. Kanske går med i OMXS30 nu. Och
ja, men precis, så hela USA-scenariot som jag nämnde håller på att spela ut, och de släppte en Q3 här ganska nyligen också.
Exakt, så att vi vill, för er som inte riktigt vet vad det är för någonting eller undrar, ni har sett mycket om Evolution, det är en liten refresher. Och sen Kambi som vi faktiskt aldrig haft i podden. Men glöm inte att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Shh, Fabian.
Ja, vad är det?
Fabian, jag har en hemlighet att berätta.
Vad är det för någonting?
Jag vill berätta om det hemliga modeparadiset där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken.
Gå in på bestsecret.com/marketmakers för att shoppa märken som Gant, J. Lindeberg, Oskar Jakobsson, Tommy Hilfiger och mycket mer till otroliga priser.
Varför viskar du?
Jag trodde det var det vi skulle göra.
Jag tänkte att det var hemligt kanske det här, för man måste ha en inbjudan för att bli medlem på Best Secret. Men så kom jag på en grej, att du som lyssnar är ju faktiskt inbjuden nu av oss, bestsecret.se/marketmakers. Så att vi behöver ju faktiskt inte viska längre. Och just nu på Best Secret kan man gå in varje dag och vinna extra rabatter och VIP-poäng och massvis med annat kul via deras Wheel of Halloween på sajten.
Och med start nästa vecka kommer man även dra igång med sin Secret Luxury Sale, en större rea med väldigt exklusiva varumärken. Det vill du inte missa.
Nej, jag ska faktiskt inte missa det. Jag ska gå in och kolla på det. Jag tycker det låter sjukt spännande. Och då kommer vi in på bestsecret.com/marketmakers. Vi säger stort tack till Best Secret.
Ja, då ska vi hoppa in, prata om Evolution, prata om Kambi. Men jag tänkte innan vi går in på det här, är det två uttryck man måste kunna. Det är gross gaming revenue, det vill säga det som spelas för minus utbetalningar, och net gaming revenue, och det är alltså gross gaming revenue minus kostnad för marknadsföring och skatt.
Det här kan man ju säga lite egna lönsamhetsmått för den här sektorn. Precis som att man brukar prata om, det är omsättning, det är EBIT, EBITDA, vinst och så vidare. Det här är egentligen olika lönsamhetsmått där man drar av olika kostnader.
Exakt, det ena är brutto och det egna är netto. Men säger vi gross gaming revenue, då förstår ni, det är det de får in minus det de måste betala ut.
Precis, bruttoresultatet egentligen.
Så har ni koll på det, ifall, så ni inte sitter och undrar det när vi sitter och pratar om det. Med det sagt tycker jag vi hoppar in på Kambi först.
Shoot.
Och Kambi levererar backend-tjänster, det vill säga odds och risk management inom sportbetting till B2C-operatörer, alltså business to consumer. Och backenden köps in av B2C-operatörer, alltså business to consumer, alltså företagen som är interfacet mot kunden.
Betsson, Bet365, ATG och allt vad de kan heta för någonting.
Exakt, men Kambi är ju inte B2C, de är ju som sagt B2B. Och Kambi, de köper in realtidsdata från sportevenemang från hela världen. De analyserar den här datan med algos och traders för att sen kunna förutsäga utfall och odds. Och det här optimeras löpande under tiden bets kan läggas. Och Kambi startade faktiskt som backend för Unibet, som numera är Kindred, men knoppades av 2014 när vdn och grundarna såg väldigt stort potential i den här typen av bolag och hur de skulle kunna börja snappa upp en massa kunder. Då kan man ställa sig frågan, hur tjänar då Kambi pengar? En majoritet av Kambis intäkter kommer från revenue share baserat på net gaming revenue från operatörerna, där Kambis take rate ligger på cirka 10-15% med ett snittkontrakt på 3-5 år. Då kan man ställa sig frågan, varför Kambi? Varför kan inte operatörerna bygga sina egna backends? Det låter rätt kostsamt, det låter rätt dyrt att ta in Kambi. Men då ska man också tänka att det är otroligt komplicerat och resurskrävande att bygga ut sin egna backend. Det tar enormt fokus från kärnverksamheten. Framförallt är det inte direkt lätt att bygga en egen risk management-plattform och skapa och träna algos för att förutsäga odds. Då är det ju bra mycket enklare att använda Kambis API för att sen kunna utveckla sin kärnverksamhet istället.
Men alltså det är ganska enkelt egentligen, för Kambi tillhandahåller i sportsboken som du säger. När du går in på vad det nu är för sajt, Betsson till exempel, och du vill kunna betta på någonting, då är det ju helt enkelt Kambi antagligen som levererar själva sportsboken, de odds som finns tillgängliga. Och det är jätteviktigt att de här oddsen är korrekta, delvis för att det finns väldigt mycket professionella bettors där ute egentligen som försöker på olika sätt överlista de här oddsen eller hitta bra odds att utnyttja. Men också är det ju så, det ser man till och med i operatörernas resultat ofta, att har det varit lite speciella liksom matcher eller utfall i olika kända matcher och så, så kan de ha fått jättestora vinster i operatörerna bara på grund av det, för att folk då har, det har gått emot oddsen helt enkelt. Så oddsen är superviktiga. Alltså det är enorma pengar som ligger inlagt i det här egentligen. Har man fel odds så kan det kosta extremt mycket. Så att ge bort några procent till Kambi kan vara ganska billigt. Plus som du säger att man behöver då inte bygga allt det här själv. Det är ändå en ganska stor apparat om man vill ha mycket saker att betta på.
Exakt. Och bra odds, det ger ju en extremt liksom, bra användarupplevelse för slutkunden. Men att lägga fram bra odds ökar ju såklart risken för att bolaget kan gå med förlust. Här är algosen extremt bra på att samtidigt som de sätter attraktiva odds för spelare som lockar in fler spelare och tycker att Kambi är en bra plattform, även kan hitta vart bolaget kan vara utsatta och justera kurser för att de ska täcka sig, för att inte oddsen ska stå för mycket på spelarens sida versus Kambis sida. Och risk management görs även i samarbete med specialiserade traders. Det tycker jag är sjukt intressant. Och det är alltså traders som är specialiserade för varje sport som är inne där och hjälper till att riskjustera de här oddsen.
är faktiskt intressant värld, bettingvärlden. Om man tittar lite på ganska nära finanstwitter, liksom, känns det som geografiskt, så finns ju också liksom bettingtwitter. Det finns väldigt många som faktiskt, precis som daytraders, som lever på betting, som är väldigt duktiga på just identifiera felaktiga odds.
Det är ju stort sett en daytradingfirma nästan, om man säger så. Men med det här sagt, det finns ju då väldigt höga inträdesbarriärer, eftersom det krävs otroligt sofistikerade algos som kan leverera bra odds till låg risk. Det är otroligt hög R&D för att ta sig hit. Och som med alla andra algos blir de desto bättre desto längre tid de snurrar. Och dessutom så har Kambi en fördel genom att de är så pass stora att de kan nå fler sporter, de kan sätta fler odds, de kan nå liksom mindre nischer. Och där kommer vi bara fortsätta öka över tid. Och det här gör ju att de är extremt attraktiva för kunder, eftersom det ger ett så brett utbud för slutkunden. Och bara det här är extremt svårt att komma i kapp som konkurrent. Dessutom får ju Kambi väldigt fin leverage, desto större de blir, eftersom mycket av deras kostnader är fasta och de har rätt låga marginalkostnader. Det vill säga att det kostar inte så mycket att dra till sig en ny kund.
De har ju framförallt fördelen, som jag också kommer komma in på med Evolution, är att de behöver inte ta någon form av marknadsföring och den typen av risker. Utan det är operatörerna som får ta hela kosten för att dra in kunder. Operatörerna får slåss mot varandra i ett priskrig och bonuskrig och så vidare. Medan Kambi och Evolution för en del, de levererar ju bara liksom lösningen oavsett operatören i princip.
Exakt, det finns väl alltid en risk att om en operatör blir tillräckligt stor att de kommer lämna Kambi. Har ju till exempel DraftKings som köpte upp SB Tech, men det är inte riskfritt för en operatör att lämna sin backend för att byta backend helt. Det är snarare tvärtom, det är extremt hög risk. Du riskerar att förlora jättestor del av din kundbas att göra det. Så det måste verkligen vara extremt stor fördel för att du ska ens överväga att byta backend. Men det sagt, man ska ha det i åtanke. Sen också en väldigt intressant punkt är att Kambi satsar fysiska spelapparater också, vilket öppnar upp lite för Kambi som en omnikanal. Det tycker jag är extremt intressant. Jag har för mig att jag läste också att Penn International tyckte att det var superintressant också med David Daytrader i täten. Jag ska gå in lite mer på honom sen.
Vilka marknader är de verksamma på då? Är det bara Sverige? För det är alltid med de här bolagen att folk blir, säljer ner dem när det skulle regleras i Sverige till exempel. Så körde man ju även ner både Evo och Kambi och alla leverantörer, trots att de inte ens knappt finns i Sverige. Eller de finns i Sverige, men det är inte deras största intäkter.
Ja, det är nackdelen. De verkar ju bara i Stockholm och på Gotland. Så att, nej, skämt åsida.
Åre också på vintersäsongen.
Kambis största marknad, det är ju Europa, som ligger strax över 60% av intäkter, och Amerika som är lite under 40%. Och då är det viktigt att hålla koll på Europa, är en rätt mogen marknad, men väldigt fragmenterad marknad. Det har inga riktiga ledare och väldigt mycket regleringar, väldigt många olika regleringar. Europeiska online bettingmarknaden har en gross gaming revenue på cirka 200 miljarder svenska kronor och växer cirka 6% om året. Som sagt, rätt mognad. Nordamerika däremot håller precis på att vakna upp. Det här är liksom jätten som legat och sovit. Den marknaden har idag cirka 10 miljarder kronor i GGR. Det finns alltså väldigt mycket uppsida här att växa till sig. Skulle Nordamerika bli lika stort som Europa, ja, det finns ju 20 gånger uppsida. Det här är kanske lite håsigt i närtid, men kollar man på till exempel banker som Morgan Stanley, så siktar de i alla fall på en tredjedel av det här, alltså 60 miljarder SEK i GGR till 2025. Det är bara 5 år bort. Men när man kollar på USA så ska man vara medveten att det här är ett jävligt krångligt land, som många säkert har sett nu i nyheterna. Och framförallt är det krångligt för att de har ju flera olika jäkla regleringar beroende på vilken delstat det handlar om. I vissa delstater kan fysiska kasinon ansöka om en bettinglicens som kallas Open Access Structure. Och det är typ Pennsylvania och New Jersey, det är de liksom delstaterna som alla ravar om. Och sen har du också limited license struktur, vilket innebär att bara ett fåtal kasinon kan driva en sportsbook. Och då har man till exempel Delaware. Och sist men inte minst så är det i stort sett ett jäkla lotteristruktur, där delstaten liksom driver en biddingprocess för att hitta en operatör för att driva sportsbettingen åt dem, som de gör i New Hampshire. Så att det är väldigt olika regleringar beroende på vilken delstat man är i. Sen finns ju också till exempel Sydamerika, inte superstort nu, men du ser en del tillväxt i länder som till exempel Colombia. Snart kommer man även se att Brasilien öppnar upp sig 2021, beroende på hur det här med corona liksom slutar nu. Och det som är intressant med Brasilien är att de förväntas ju dra in typ lika mycket som Nordamerika och bli en av världens största gamblingmarknader. Men med det sagt så är det ju faktiskt Nordamerika som är liksom the target, det är målmarknaden. Det är det som folk satsar på, det är det man tror att Kambi ska kunna kapitalisera på.
Framförallt är det ju det som är storyn nu i alla fall. Det här med Brasilien är inte så många som pratar om, men det är ju faktiskt också egentligen extremt intressant.
Exakt, det är alltså, för alla de här bettingbolagen, då är det ju USA som är story. Och det jag tycker är intressant då, det är ju att kolla på liksom Kambis kunder och de här operatörerna alltså, och kolla hur stor liksom market share de har. Kolla till exempel på Penn National, som Goldman Sachs tror kommer ha 15% market share till 2030. Och jag personligen, det här blir en liten avstickare, men jag tror ju svinhårt på till exempel David Daytrader, Penn National, Barstool Sports. Och det här har vi alltså redan den största sportsbetting-appen i USA. Och Barstool Sports, alltså det är sport- och populärkulturblogg kan man säga, som Penn International köpte upp förra året och gjorde David Daytrader till vad kallas det? Centa miljonär. Det var väl för 100 miljoner dollar de köpte upp den.
Det är ganska bra peng.
Ja, och det här är verkligen liksom en så här diamond in the rough när det kommer till amerikansk kasino. Mängden exponering som Penn får via Barstools alla sociala kanaler är helt, det är helt otroligt. Jag tror att det är sjukt underskattat. Kollar du liksom på alla sociala kanaler, så har de cirka 75 miljoner följare, cirka 15 miljoner unika träffar på bloggen i månaden. Och då kan man ställa sig frågan, vilka andra företag har den här typen av exponering? Inte minst sportsbettingbolag. Och jag tror du kommer ha svårt att hitta vilket sportsbettingbolag som ens har 1 miljon följare. Och det som är intressant här är att Kambi rider ju på den här fågeln, för de sitter där på backenden och drar in pengar som Penn får in via Barstool. Och allmänt är det ju så att jag tror att den här typen av sociala medieexponering idag är fruktansvärt undervärderat. Dels för att många företag inte riktigt vet vad de ska göra med det, och dels för att allmänt så människan och analytiker har extremt svårt att intuitivt förstå de här nätverkseffekterna och den här exponentiella reachen du får av att nå ut till så mycket människor. Jag menar, sitter du och gör en kasinoreklam på TV, ja, då når du ju de som ser den. Men gör du någon reklam på Instagram, ja, då når du inte bara din direkt audience, du når ju även de som likar den och så vidare och så vidare. Jag tror att det här är en extremt intressant och extremt bra för Kambi. Men med det sagt, Kambi måste ju ha skitmånga konkurrenter, för det här verkar som en riktig jäkla guldgruva. Men det är fel, för Kambi har inga riktiga konkurrenter, i alla fall inga bra. De har SBTech och erbjuder ju typ det Kambi gör i stort sett, men de räknar inte egna odds. De sitter och skrapar det här online från andra sportsbooks, och de gör alltså inte sin egen oddsberäkning. Så att det är ju skitdåligt att göra risk management bedömningar på det här, för att egentligen kan du inte få fram någon riktig sannolikhet, utan du får bara någon typ av marknadsviktning. Dessutom köptes de här upp av DraftKings. Nu känns det, jag läste senaste rad, det känns som att de börjar svepa det här varumärket under mattan. Lite oklart vad som händer med SBTech. Men oavsett vad som händer där, så att när du har en operatör som köper upp en backend-klient, då dras ju andra operatörer från att köpa in den här tjänsten, för att betala dem för den här backenden. Ja, men då helt plötsligt börjar de ju subventionera sina konkurrenters tillväxt. Så att det är ju svinbra för Kambi, tycker jag, att det köptes upp. Sen har du ju typ IGT, Scientific Games, och de bandlar i sportsbooks, slots, casinos och så vidare. Mycket billigare än Kambi, men också mycket sämre än Kambi. Så att det är så att vissa operatörer kommer välja de här, såklart, det är billigast. Men som sagt, det är ju inte kvalitet här, du får inte samma typ av kvalitet som du får med Kambi.
Kvalitutta.
En större, vad sa du?
Kvalitutta är väl det formella begreppet.
Det är det, absolut, kvalitutta. Jag tror att en större risk är att du ser liksom de större B2C-operatörerna på marknaden som inte använder Kambi, då liksom DraftKings, då FanDuel, att de konsoliderar på marknaden. Och helt enkelt står Kambi där utan några operatörer att få in pengar av. Dessutom står Kindred, alltså bolaget som Kambi knoppades av för strax under 50% av omsättningen. Så skulle Kindred lämna Kambi, vilket jag inte tror kommer hända för att de har gemensamma ägare och så vidare, så hade det varit ödesdigert. Men som sagt, jag tror inte det kommer hända, och det här är verkligen en så här worst case scenario, men bra att vara medveten om.
Ja, det är precis. Det är ju ändå lite trist grej där med just Kambi, att de har så pass stor koncentration i en enda kund egentligen.
Med det sagt, nyckeltal, tillväxt, EV sales strax under 9, EV EBITDA 28. Då har en 57% i bruttomarginal, så det ligger där uppe med de sämre SaaS-bolagen. 9% i vinstmarginal och en minus 30% nettoskuld.
Varför har vi inget P-tal för? Så det är vad det alla jobbar med. Kan jag ju berätta för dig i alla fall att P-talet på Kambi är 99.
Nej, säg inte det! Jag vill att det ska låta bra. Det här är ett värdecase.
Ja, det är väl ändå där du tar emot lite med Kambi, att det är inte så pass billigt. Men andra sidan har omsättningstillväxten och så där har ju varit väldigt, väldigt fin. Vinsten däremot lite slagigare faktiskt. Lite beroende på man tittar på. Så det är inte lika straight line som man har när man tittar på grafen för Evo.
It's about the story, man. It's not about the valuation.
Nej, men Kambi, vi gillar Kambi bägge två. Vi kanske ska nämna det också att vi faktiskt äger lite aktier i Kambi. Både du och jag i bolaget, väl?
Ja, lite aktier.
Men du, har du hört talas om ett bolag som heter Evolution Gaming?
Aldrig.
Är det bara Evolution som de numera heter?
Är det sån så här, är det något jäkla Pokémon-företag eller?
Nej, Evolution däremot är väl det Pokémon görs mellan de olika stegen, när Charmander blir Charizard till exempel.
Charmander blir Charmeleon. Fan ta dig.
Så tänkte jag, nu sätter jag det här så att inte folk blir arga. Alla våra Pokémon-fans som lyssnar där ute. Nej, det var pinsamt, men jag vet att det är en eld-Pokémon i alla fall. Jag spelar ju bara med Snorlax. Men i alla fall, Evolution, onekligen ett väldigt känt bolag. Ett av de mer omtalade skulle jag också säga, kanske på finanstwitter. Ibland kallas det också lite hån för en sekt. Man skämtar om det bolaget ibland, just för att man tycker att det känns som att alla på Twitter äger aktier. Vi ska återkomma lite till det med antalet ägare och lite sådana saker. Men vi kan börja med att prata först lite om vad de gör för någonting.
Jo, men det är väldigt intressant med Evo, för att det finns ju någon väldigt het avsnitt av en gamblingpodd när de bjöd in den här chief product officer. Och han, då frågade han bara, vad är Evolution? Vi har aldrig hört talas om det. Och han satte det så fint. Han sa ju, Evolution is the biggest company in gaming you've never heard of. Och det tycker jag passar extremt bra.
Ja, men faktiskt, det är en av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, en av de större också. Det är ett megabolag som omsätter sjukt mycket pengar också. Inom den här sektorn är de ju verkligen en gigant, men som du säger så är det många som inte känner till dem, för de skyltar inte så mycket med sitt namn. Men de är också en business-to-business-leverantör, precis som Kambi. Men det man levererar är live-casino. Vad menar vi med det? Jo, man är alltså inte en operatör då, precis som vi sa med Kambi. Utan de säljer liksom det här med hackar och spadar. Alltså de säljer det som sker i bakgrunden, back-enden som du så fint la fram där. Och vi tycker både Kambi och Evolution är två ganska givna kort om man vill försöka fördel eller nyttja den här potentialen som finns i och med att USA öppnar upp sin marknad för online-casino och gambling. Så live casino, det är helt enkelt alltså att om man filmar av egentligen blackjackbord, craps är jättestort i USA nu, det rullar ju ut på Evolution. Det var någonting de pratade om i den där podden bland, som har varit ett svårt spel att lösa, det här tärningsspelet. Med blackjack, craps, man har olika typer av game shows, Monopol vet att de lanserar under 2019 och så vidare. Och lite som i Kambi där, visst Kambi har lite konkurrenter som vi pratar om, men ingen som ligger egentligen i närheten, varken av teknikhöjden eller storleken. Och här är det ännu tydligare inom när det gäller Evo. Det är egentligen NetEnt som man pratade lite grann, alltså Net Entertainment, som var på gång lite grann med live casino, men det var fortfarande extremt litet. Men det löstes ju nu genom att Evo faktiskt la bud på Nettan, som de kallas då. Och som jag har förstått det nu så väntar man fortfarande på besked om huruvida det ska gå igenom eller ej. Och det är 15 november hörde jag att det ska komma besked om det. Nej, men Evolution är jättestort, men som sagt, man filmar ju av saker, så att det krävs också lite utrymme och att det inte bara mjukvaror här. Man har byggt enorma studios på Malta, i Lettland, Estland, Georgien, Spanien, England med mera, med mera. Man har även på studios i USA numera såklart också. Kanada har jag för mig också. Och även här hemma i Sverige har det hänt en hel del med spelmarknaden. Vi pratade om det här med regleringar förut. Evolution har gynnats ganska starkt av regleringarna och är leverantör till både Svenska Spel och ATG faktiskt. Så det här med regleringar är ofta någonting man lyfter upp som att det är snarare en fördel. För att när marknaden blir reglerad, ja, det blir stökigt för operatörerna. Men alla operatörer köper ju av Evolution. Det är den enda aktören som finns att välja på i princip. Så att i slutändan innebär det bara att okej, de operatörer som finns kvar, de har varit tryggare och spelare gillar dem. De har liksom fritt spelrum och det är Evolution de köper dem. Men jag sa ju det sagt, det är olika typer av kasinospel. Egentligen allting som du ser land-based casinos, alltså riktiga fysiska kasinon. Och det är därför också kanske Evolution lite extra starkt under corona, just för att de här har ju fått stänga ner många. Det är vissa som försöker öppna upp, men det gör ju att kanske fler och fler söker sig till online-varianten istället. Men det är klassiker som blackjack, roulette, craps nu som jag sa, olika typer av game shows. Och det Evolution egentligen gör, det är att hålla koll på allt bakom också. Man filmar ju av det här, vilket många skämtar om att det är, så det är väl ganska enkelt att göra själv. Men man sköter ju också allting bakom. Matematiken bakom, vilken spelare vinner vad. Det kan ju vara tusentals spelare på samma roulettebord eller samma blackjackbord och så vidare. Så det gäller ju att hålla koll på vad som händer hela tiden. Och det gör det också att businessen är oerhört skalbar, för man kan som sagt vara massvis med spelare vid samma bord. Man ser ju inte varandra. Och det har också lagt grunden för de overkliga marginalerna de har också, om vi ska återkomma till det. Och i och med att man är mer eller mindre enda spelare på marknaden, så vill fler och fler operatörer köpa sig in i tjänsten. Vilket gör att antalet spelare ökar, men kostnaderna ökar ju inte nämnvärt. För att det spelar ingen roll, du har ju fortfarande samma blackjackbord, det är bara att skala upp antalet spelare. Och det gör att de marginalerna ökar och ökar. Och det diskuteras ju lite kring just hur stark vallgraven är där.
Ja, och då kan man ju ställa sig frågan, varför live? Varför är det ens intressant? Varför kör man inte bara digitalt? Det kokar ner till två anledningar. Live visar sig vara extremt engagerande och spelare gillar den här sociala aspekten. Men sen en ännu viktigare sak enligt mig som jag tycker är extremt intressant, som jag tycker läggs alldeles för lite fokus på. Många som nämner det, absolut, men jag tycker att folk skummar förbi det. Och det är den högre tilliten som live ger. Och helt enkelt har det att göra med att ett problem som online-casino har är att folk är väldigt skeptiska över utfallen som händer i kasinot i högre grad än i fysiska kasinon. Alltså, förlorar du på kasino online, så är det större risk att du tänker, fan, det här är en jävla scam, än om det händer på ett riktigt kasino. Och det här gör att Evolution måste ta till extremt många knep för att undvika att spelare ska tycka att de är en scam. Saker som inte hade liksom alls gått an på fysiska kasinon. Till exempel finns det inga automatskyfflare på Evolution, förutom i poker, trots att det är...
Skyfflare? Menar du blandare?
Heter det blandare?
Auto-shufflers.
Ja, men det kanske heter blandare. Jag vet inte.
Automatisk kortblandare, så alla fattar vad vi menar i alla
fall. Auto-shuffle. Som ni hör har jag översatt det här direkt från engelska.
Ja, men man använder i alla fall inte sådana, utan man vill att folk ska blanda fysiskt. Man vill ju att se att det är riktiga kort, att det känns som att det är på riktigt, för då känns det inte som fusk.
Exakt. Det är helt enkelt så gör en manuell blandning gör att kunden tror att det är mer äkta. De tror att det är mindre risk att de ska bli fuskade, även fast det egentligen inte spelar någon roll. Men det är psykologi. Och det här har ju lett till att Evo har behövt anställa 300-400 skyfflare för att göra det här.
Skyfflare?
Ja.
Det låter inte som en superkul jobb att vara skyfflare.
Blandare. Åh, det här
var... Nej, men det här var ju något faktiskt, den där podden som du nämnde var ju faktiskt rätt bra. Där pratar ju faktiskt mycket om det också, att det är också någonting man ska tänka på med Evolution och just det med vallgravar och att byta leverantör av de här tjänsterna. Det är faktiskt också så att extremt många sitter ju, precis som i betting så finns det ju professionella bettors. På online-casinon finns det extremt många som sitter och försöker fuska med alla typer av möjliga datorverktyg. Jag menar, det är bara att ta klassiken, förr i tiden så räknade folk kort, man höll på med blackjack och så vidare. Idag kan du göra sådana saker med en dator som då läser av det som syns på skärmen. Så de kämpar ju hela tiden mot fuskare som dessutom kan ha tekniska verktyg som är starkare och bättre än vad någonting som någonsin funnits på liksom riktiga kasinon. Det är en väldigt hög teknikhöjd det här för att kunna liksom stå emot de här krafterna, så att säga.
Exakt, det är bara att tänka sig, ja, ska du fuska på ett fysiskt kasino, vad kan jag som är det? Det är så att du kan smälla upp en jävla dator på roulettebordet. Ja, du kan väl ha något fasttejpat eller sitta med någon jäkla hörlur eller någonting.
Ja, och sånt har ju funnits mycket. Folk har haft grejer på kroppen och de har då stampat med foten för att räkna korten och massa sådana saker.
Exakt, men du är alltid begränsad av mänsklig interaktion. Du måste ju själv göra någonting. Tänk dig då att du har någon jäkla Google eller NASA-ingenjör som by day ingenjör, by night ska vi liksom klämma de här online-kasinorna på så mycket pengar som möjligt, som sitter och drar upp någon simulation på hur roulettehjulet roterar, hur bollen avtar i fart, och sen i stort sett har gjort en så här ett stort jäkla fysiksimulering för att kunna lägga bets där det är störst sannolikhet vart bollen kommer landa. Det här är extremt svårt att skydda sig ifrån, och det kräver extremt liksom skicklig säkerhetsteam och väldigt specifika säkerhetslösningar för live-casinot, som är väldigt svåra för nya konkurrenter att ta sig an, att liksom ens kunna investera i, att kunna bygga upp.
Och sen bara för att hoppa tillbaka till det och prata med den sociala biten, det är också en jättestor del av Evolutions grej egentligen. Det här kan ju också förklart andra operatörer göra, men det är jättemycket så. Loggar man in och tittar på någon av de här live-casinerna så ser man ju att det är, ska man vara lite cynisk så är det oftast ganska mycket snygga, kanske framförallt tjejer som står och håller de här borden. Men framförallt så står de ju också småpratar med kunderna liksom, och skriver någonting i chatten så svarar de och så vidare. Så att det finns ju en social aspekt som du aldrig kommer få genom att sitta och dra i liksom enarmade banditer och sådana saker. Men just den här Graven som sagt, det är det som alltid skämtas lite omkring EU, att folk säger att det är inte så svårt att filma ett blackjackbord. Men jag är också en, och det ska jag ärligt erkänna, var också en av de som tvirade länge på Evolution, men jag har i alla fall släppt de tvirarna och insett det fel jag hade, för det är lite svårare att filma av ett bord än vad man tror. Bara en sån sak som att Evolution har 99,9% uptime, alltså de streamar ju det här ut till hela världen, till massvis, alltså tusentals spelare. Har du utvecklat egna videokodex och andra saker för att liksom optimera leveransen av bild och så vidare. Sen finns det inget, alltså det finns såklart ingen som säger att det inte kommer komma konkurrenter på allvar i framtiden. Men just nu är man verkligen ohotad etta. Man har en extrem tillväxt som är större än marknaden i sig. Och man har faktiskt också en kapacitet att köpa upp eventuella uppstickare. Man gjorde ju till exempel ett förvärv av Sugi, heter de, som i början på 2019 för ökade kapaciteten i USA. Net Entertainment som sagt la man bud på nu under 2020.
Var de bra eller var de lite Sugi?
Nej, och jag tycker faktiskt att jag tror att det var från vd-orden i någon av de nyliga rapporterna här som jag tyckte var rätt bra, där de pratade om att the barriers to entry are relatively low while the barriers to success are considerably higher. Det vill säga att det är inte så svårt, nej, att filma av ett liksom kasinobord, men däremot att lyckas och göra det här så optimalt och så bra som de gör är extremt svårt att verkligen lyckas med det. Och framgången, den ligger väldigt mycket i det här ständigt paranoida inställningen som man ofta pratar om på bolaget. Man vill inte sänka garden trots att man redan dominerar marknaden totalt. Operational excellence och innovation är ju liksom ledstjärnorna. Och man medger själva också att livecasino är faktiskt en mycket mer komplex produkt än många tror.
Ja, framförallt är det, alltså jämför man livecasino med fysiska casino, det skalar så fantastiskt underbart. Vi bara kolla på roulette igen. Istället för att få plats med 8, 10, 20, jag vet, jag har aldrig spelat roulette i verkligheten, så jag vet inte hur många människor som får plats där. Men på Evolution får du plats med typ 5000 människor per bord. Det får du inte i verkligheten, kan jag säga. Du kan erbjuda mycket fler typer av varianter, liksom slow-mo och flightning och allt vad du har, från olika platser, till exempel kända kasinon. Erbjuder på olika språk, för folk kanske vill spela på sitt egna språk.
Ja, det skulle jag bara nämna, att det är faktiskt en sak, just anledningen till att man ser att regleringen också oftast är positivt för dem faktiskt. Man vill ju gärna ha på sitt eget språk ofta. När det är en reglerad marknad, då erbjuder de kasinon då som är på sitt eget språk helt enkelt. Och man drar också då nytta av just att det finns kanske många landbaserade kasinon på den platsen som vill få ut sitt brand i cyberrymden, och de köper då dedikerade bord hos Evo med egen branding och så vidare, där folk känner igen sig. Sorry att jag avbröt.
Nej, men det är lugnt. Jag vill bara nämna också att, liksom, att man kan få in fler spelare betyder också att man kan köra fler spel med lägre limits. Och det här visar sig vara liksom ett väldigt, väldigt stort plus. Det är något som väldigt många kunde lockas av, för de kan helt enkelt spela mer för pengarna. På ett vanligt kasino kanske du måste pröjsa $25 vid ett roulettebord. På Evo kan du ju köra samma roulettebord för 50 cent. Och då blir det liksom, tänk värdet du får ut av det. Även om du ska spendera $100, ja, på Evolution får du 200 spelningar, men på ett vanligt kasino kanske du bara får 4. Kvällen blir mycket längre på det sättet, du får ju mycket mer nöje av det. Och då kan man ju tänka sig, varför gör inte de riktiga kasinon på det här? Det låter ju som en liksom golden deal om du lockar in dig fler kunder. Det går inte, du har inte den ekonomin på vanlig kasinon, för att du är begränsad av antal platser, så du kommer aldrig kunna få in tillräckligt mycket pengar. Och dessutom måste du betala liksom en massa arbetare för att...
Ja, men då är en viss burn rate. De fixerar kostnad. Exakt vad kostar det för en croupier att stå vid bordet och ha det igång liksom?
Exakt, och ett sånt bord kostar flera $100 i timmen på grund av all skötsel som du behöver göra. Det är helt enkelt otroligt kostsamt. Men det här är något som du löser då via att kunna skala upp det online. Och dessutom, nummer två som är väldigt positivt med online, det är att du får så sjukt mycket data. Någonting som du aldrig kommer få via fysiska kasinon. Du kan se allt ifrån hur bra en spelare är, eller hur bra en genomsnittsspelaren är. Du kan se hur dåliga de är, vad de gör för misstag. Någonting jag lyssnar på den här podden med den här CPO:n på Evo var ju till exempel att blackjack-spelare är alldeles för försiktiga, och de borde köra mer aggressivt, för då hade de vunnit oftare. Du kan liksom se i stort sett allt möjligt med hjälp av den här datan liksom. Att man spelar mer bord, att man hoppar runt mer, att du kör mer sidebets. Och där visar sig vara extremt stort. En betydande del av intäkterna för Evolution Gaming kommer från just sidebets. Och det är till följd av att det är mycket lättare. Och sidebets är alltså pottar som läggs vid sidan av huvudspelet med andra spelare. Och det här är liksom någonting som är lite svårare att göra i fysisk casino, extremt lätt att göra online. Och det gör att folk liksom tar för sig, de gör det. Och det är i Evos vinning.
Yes, Evos marknadsandel idag då. Man har ju mer eller mindre 100% i USA. Alltså det finns egentligen ingen annan riktig aktör i USA. Så att man har nästan hela marknaden. I Asien ligger man ju långt under 50%. Men det är också en marknad som växer väldigt mycket. I Europa bedömer bolaget själva att man har långt över 50% andel av marknaden. Så det är väldigt stort. Frågan är hur stor marknaden är. Live Casino står idag faktiskt bara för enbart 2% av den här enorma globala kasinomarknaden. Då inkluderar vi alltså allting inom kasinobetting, även fysiskt. Tittar man istället som andel av online casino så är live runt 20-25%, alltså en femtedel till en fjärdedel, men växer med 30-40% per år, och det är också den snabbast växande delen av hela kasinomarknaden. Evo dock växer faktiskt ännu snabbare än det, vilket också är ett uttalat mål från bolaget att man ska växa snabbare än marknaden. Och jag har varit inne på många av de här sakerna förut, men att det finns en mängd fördelar. Marginalerna liksom blir skyhöga just för att man kan, även fast det kommer in fler spelare så behöver man inte ha fler bord. I och med att man inte är själv operatör så behöver man inte heller ta någon särskild risk. Man betalar inget av marknadsföringskostnaden och så vidare. Utan kunderna kan hoppa runt mellan olika operatörer beroende på var de får bäst bonus. Men de kommer fortsätta spela på Evos Live Casino-spel. Och som du nämnde här innan vi drog igång så har vi ju pratat om Evolution tidigare. Det var avsnitt 86, så det kommer vi väl behöva lägga någon länk till här i avsnittbeskrivningen. Fast vi kanske får, jag minns inte alls vad vi sa, vi kanske får skämmas för det i efterhand.
Och sen får vi inte glömma de två gångerna också Magnus Andersson gästade podden.
Helt sant.
Rekade Evolution Gaming.
Vi ska inte upprepa oss allt för mycket, tänkte jag, på vad vi pratade om då. Jag kan ändå nämna lite kort. Det var den 6 juni vi släppte det avsnittet 2019, alltså drygt ett år sedan. Och vi kan bara ta upp lite vad som hänt kring dess, kring nyckeltal och bolagets tillväxt och även aktien då. Aktien är upp över 250%. Vilket gör då att man förstås undrar, är aktien dyrare idag? Då handlades Evo till P38, om man tittade på rullande 12. Och man hade en vinstmarginal på 34%. Och vi nämnde just det då, att vinstmarginalen var något att hålla ögonen på. Den hade historiskt växt med runt 6% per år. Inte 6 procentenheter, utan 6%. Och kunde fortsätta öka tack vare det där otroliga vallgraven som vi pratat om. Idag ligger man på P45 på rullande 12, så det är lite dyrare. Men tittar man på senaste kvartalet bara till exempel, eftersom det är så stark tillväxt, tittar man på senaste kvartalet tar det gången 4, då ligger P30 helt plötsligt istället. Vinstmarginalen har också mycket riktigt växt till imponerande 51,3%. Det är ganska galet. Så mer än hälften av pengarna man drar in är alltså ren vinst. Och apropå det jag sa, att alla äger Evo, som det ibland känns som på Twitter, så kan vi ändå prata om det, att när vi pratade om dem för 1,5 år sedan i podden så var det drygt 9000 ägare på Avanza. Idag är det faktiskt närmare 40 000, så det är ändå en ganska stor skillnad. Det är nästan mer än fyrdubblats antalet ägare, åtminstone på Avanza då. Så att det är ändå väldigt många som har hittat det här bolaget.
Det blir väl så när det bara går spikrakt uppåt.
Absolut. Men å andra sidan har Avanza 1 miljon kunder och faktiskt också cirka 5% av svenska sparmarknaden. Så det finns ju en rejäl potentiell kvar.
Vad menar du med svenska sparmarknaden? Menar du totalt sparkapital?
Det är en siffra som jag hittat, så jag utgår från att det är sparkapital, för 1 miljon användare är ju inte 5% av svenska sparare. Det är då betydligt högre andel än så. Så det handlar helt enkelt om sparkapital med största sannolikheten. Ja, men, och så nämner vi det här med anledningen varför vi tar upp dem igen. Jo, men visst, det är delvis ett ständigt aktuellt bolag för oss, i och med att vi båda äger ganska mycket aktier i bolaget. Man släppte också nyligen sin Q3, intresse från amerikanska investerare håller på att öka markant, och deras position i USA som vi pratade mycket om i förra avsnittet är någonting som egentligen börjar märkas av synaste siffrorna. Och sist men inte minst tycker jag också kul att de håller på att komma in OMXS30, alltså bli en del av liksom Stockholmsbörsen som man pratar om. De är ju på Stockholmsbörsen, men det är ju ofta det man brukar prata om som indexet för att mäta Stockholmsbörsen. OMXS30 är ju som bekant de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, och det här beskedet kring om man kommer inkluderas eller inte väntas i början av december, och då skulle man ersätta SSAB, om jag inte minns fel, ja,
lika
från
bra
årsskiftet.
Jävligt trött bolag det där.
Ja, men, och frågan är så här, ni kanske undrar varför det är intressant, och det handlar såklart om egentligen fondflöden. Det finns i mängder av fonder som på olika sätt måste eller bör replikera OMXS30 ganska rakt av. Till exempel kan vi ta Avanza Zero, det är ändå den mest populära fonden på Avanza. Den har asset under management på 23 miljarder kronor någonting, hittade jag enligt uppgift i DI. Den följer OMXS30 slaviskt, så kommer in där så måste de helt enkelt köpa Evolution, oavsett vad de tycker om det. Bolaget då, CAGR sett i omsättning, alltså snitttillväxten per år, är 45% sedan 2013. I princip alla nyckeltal förbättras ju varje kvartal sedan IPO'n 2015. Och sedan den IPO'n så är aktien upp över 3500%. Så det är en otrolig resa, och trots det som sagt så är inte bolaget så himla mycket dyrare idag sett till multiplar. Det ligger ungefär på samma tid, men växer så otroligt fort. Och man delar faktiskt också ut 50% av vinsten, kan man ändå nämna. Det blir ju nästan ingenting, det blir en 0,5% i direktavkastning. Men med tanke på 40% vinsttillväxt per år eller något i den stilen, så kanske även det kommer att vara betydande när man sitter där om 20-30 år med sina aktier.
Ja, då går du i pension, va? Gamling.
Jag vill minnas också att man startade ett återköpsprogram här också under Q1 2020. Men jag kan minnas det lite fel. Men man har börjat köpa tillbaka aktier, rätt säker på. Potentialen i USA då? Kollar vi på årsrapporten 2019. Den är ju lite förlegad med tanke på hur fort intresset för bolaget ökar. Men då satt ju bolagets 10 största ägare för mer än 50% av aktierna. Svenska aktieägare ägde mer än 40% av kapitalet. Jag pratar inte om potentialen för marknaden i USA, utan för amerikanska investerares intresse i bolaget. En fjärdedel av bolaget ägdes då av utländska institutioner och en femtedel av övriga utländska investerare. Och resterande då är ju svenska institutioner, privatpersoner eller övriga anonyma. Men sen dess har ju till exempel Livingstone, som är en av de största aktieägarna, de har ju vräkt ut en stor del av sina aktier för att rädda sin coronadrabbade verksamhet. Så att de ägde typ 15% av bolaget innan dess, nu är det väl nere på 10 kanske. Och sen också grundarna faktiskt av Evo, stora aktieägare fortsatte, vilket också är kul förstås. Och sen slutligen kanske vi bara ska nämna någonting om Q3. Covid-19 påverkar förstås. Man är inte tillbaka på full kapaciteten. Det vill säga att många av sina studier var man tvungen att stänga ner. Vissa drar ner kapaciteten och så vidare. Men intäkterna ökade med närmare 50%. EBITDA ökade med över 80% och vinst per aktie mer än dubblades. Det är ganska imponerande, och det har väl mycket att göra med att delvis, precis som alla bolag nu pratar om, att de har så bra kostnadskontroll. Det är ju bullshit egentligen, de har inte bra kostnadskontroll. De har ju fått permittera folk, de har fått statliga stöd och sänkt arbetsgivaravgifter och så vidare, och tvingats till att ha folk som är hemma och så vidare, vilket gör att det blir billigare helt enkelt att driva bolaget. Det är samma sak för Evolution förstås, att om de inte har kunnat haft lika många som står där vid blackjack-borden, så kommer de helt enkelt ha lägre kostnader. På det så kan du också addera att det är jättemånga spelare, jättemånga anställda som sitter, eller människor som sitter hemma, permitterade och så vidare, som väljer att spendera sin tid på online-casino. Så att intresset ökar samtidigt som deras utbud minskar, och det gör helt enkelt att de får en explosionsartad tillväxt till vinst. Men det går också jättebra för bolaget överlag. Liksom avtalen i USA har grejer in, man dominerar marknaden totalt som sagt. Totalt var tillväxten i USA över 50%. Asien var upp 150%, och asiatiska marknaden är också jätteintressant. Det har vi inte varit inne på någonting riktigt idag, men det är världens största marknad. Tyvärr är den också rätt fragmenterad och svår, men jag tycker ändå mycket talar för att Evo ska kunna ta en bra position. Kanske inte lika stark som på övriga marknaden, men fortfarande en bra position. Och även om man som sagt inte blir störst kan man ju växa enormt i den delen av världen. Asien är redan nu näst största regionen sett till andel av Evos intäkter. Så det är ju ändå ganska betydande att den delen växer med 150%. Men all in all så kan vi väl säga att både Evolution och Kambi är otroligt intressanta bolag. Jag tycker personligen Evolution är lite mer lockande just nu, för att det är ändå lite lägre värderat sett i multiplar, men också ett lite finare track record och liksom enklare historik på något sätt. Det är svårt att hitta något problem med deras historik, medan Kambi ändå har vissa nyckeltal som svänger lite upp och ner.
Så är det absolut.
Men oavsett, två väldigt intressanta bolag, speciellt för att kanske få delvis ta del av det ändå. Det är ju faktiskt en del av svenska tech-undret, även om många tror kanske vill sopa det lite under mattan för att det är betting och gaming eller gambling och så vidare. Men det är också möjligt att kunna just ta del av den här stora potentialen i en marknad som faktiskt håller på och växer, speciellt i USA just nu då.
Nej, exakt. Jag håller helt med där att Evo är väl ett, det kanske känns som ett lite säkrare bet, lite lägre värderat. Men med det sagt så tycker jag båda är riktigt intressanta, och båda är riktigt intressanta ur liksom en tech-synvinkel som jag tror man saknar med liksom de här B2C-operatörerna. Och det var en av anledningarna varför det tog så lång tid för mig att fastna för betting. För det enda jag såg var de här operatörerna. Det var, liksom, de här front-facing-killarna, det var inte så intressant egentligen. Att, för mig var det inte det i alla fall. Så när man hittar till exempel Kambi, när man hittar Evolution och förstår vilket teknikförsprång de har och vad de lastar in för att i sin R&D för att kunna ligga längst fram. Det skiljer inte så mycket från att investera i dem och olika typer av mjukvarujättar. Ytterst intressant tycker jag.
Verkligen, och det kan kännas lite tjatigt att vi pratar om de här bolagen med tanke som sagt på att de är så pass ändå välkända i lilla bubblan på finanstwitter, men de är inte allt för kända bland gemene man, och finns en anledning också till att de är så populära på finanstwitter. Och som vanligt, vi har nämnt under avsnittet här, men vi kan ändå nämna vad vi äger aktier i. Och i det här fallet har vi intresse i bägge bolagen där vi faktiskt äger aktier.
Och riktigt fullsmetade Evo till 1000 kronor som man brukar säga.
Men oavsett vad vi säger så ska ni komma ihåg att inget i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är på egna elva gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk. Även Kambi, även Evolution, och risk sker under eget ansvar. Och investeringar också.
Sen vill vi förstås påminna om vårt samarbete med Nordic Gold Trade som vi tagit upp här tidigare. Om du vill investera i fysisk guld, då finns det ingen annan partner att titta efter förutom nordicgoldtrade.com. Det är helt enkelt de bästa på marknaden, kanske också de enda på marknaden. Där kan du göra engångsköp av större mängder guld, men du kan också månadsspara andelsguld för den som vill då spara en mindre summa varje månad. Det är helt svenskt, erbjuder hemleverans samt försäkrad förvaring i Sverige. Och den här förvaringen får man 50% rabatt på under första året om man använder koden MM2020. MM står alltså för Market Maker, så detta kommer ihåg. MM2020 på nordicgoldtrade.com. Dessutom så får vi en viss kickback på det här, så det är jättekul om ni går in och använder den koden när ni ska investera i fysisk guld, för då stöttar ni faktiskt också podden.
Exakt, MM2020 alltså, nordicgoldtrade.com. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Med det sagt så vill vi även tacka Best Secret, veckans sponsor. Glöm inte Luxury Week, in på Best Secret. Bli medlem om ni inte redan är det. Det är det hemliga modeparadiset. Det är där jag köper alla mina kläder nu för tiden.
Och där finns också en länk i avsnittsbeskrivningen. Sist men inte minst så vill vi säga att ni kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och vi försöker svara på allting som kommer in, även om ni skickar, kan även skicka till våra privata, de ska säga Twitter också, som ni hittar där.
Glöm inte att lämna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, vad vill vi säga då, Niklas?
Stort tack för att du har lyssnat, kära spelare. Eller jag menar lyssnare.
Vi hörs igen om en vecka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.